Välkommen till Jämn och lika, podden om jämställdhet och likabehandling inom småbarnspedagogiken. Och idag ska vi ta upp ett viktigt ämne. Vi ska tala om rasism. Om hur vi kan upptäcka och förstå situationer där rasism visar sig bland de yngsta barnen och hur det kan ta sig uttryck i vardagen och hur vi som vuxna kan ingripa och bemöta barnen på ett bra sätt. Och vi ska också tala om hur en småbarn möter rasism och varför det är så viktigt att tala om det och arbeta antirasistiskt också i miljöer där vi kanske inte upplever att rasism existerar eller i miljöer där alla barn tillhör vithetsnormen. Med oss här idag så har vi Josefin Gram som bland annat jobbar med projektet Trygg på dagis. Du har åkt runt på dagisar och talat om antirasistiskt arbete och du har också hållit workshops och haft föreläsningar om rasism på olika håll. Välkommen.
Tack så mycket.
Och välkommen också Laisa Konde. Du har jobbat cirka 10 år inom småbarnspedagogiken, både i Helsingfors och i Göteborg och i Norge. Och nu jobbar du bland annat med rasismfrågor inom konst och kultur. Välkommen.
Tack så mycket.
Om vi börjar med en personlig fråga, så vilka erfarenheter påverkar ert arbete med rasism idag?
Jag kan börja. Jag tänker att för mig, jag har vuxit upp i södra Helsingfors som är en väldigt vit kontext, en ganska medelklassig kontext också. Och att det nästan blir liksom oundvikligt i en sån kontext att man möter diverse rasism, diskriminering, all möjlig olika sorters bemötande som har format mig väldigt mycket och också har format det jag gör och varför jag har valt att jobba med det som jag jobbar med. Så nog den här liksom påtagliga på något vis interaktionen mellan att inte vara vit i ett väldigt vitt sammanhang. Så.
Absolut. Jag tänker att för mig handlar det om ganska samma sak. Jag är ju inte uppvuxen i södra Helsingfors, men däremot i Köklax i Esbo. Men vitt var det, definitivt. Och jag har ju gått, hela min grundskola har jag gått på svenska i Finland. Och det har varit otroligt vitt. Och det är ju alla erfarenheter som man möter under sin livstid. Och speciellt när man växer upp i Finland. Jag är själv född 95 i en vit kontext bland massa finlandssvenskar och vitheten.
Ni säger att det var en mycket vit kontext. Fanns det alls barn som kom från andra länder eller bruna barn?
Jag tänker att det inte bara är vithet i form av hudfärg, vit hudfärg, utan att det också handlar om våldet som vithet är. Jag antar att jag får svara för dig och säga, jag känner dig så pass väl i det här läget, att det våldet som vitheten är, det som vuxna, samhället och allt det som man får liksom stå ut med. Att det är det som vi menar mer med vitheten och inte bara hur många vita det kanske är, eller icke-vita det fanns runt om oss just i de situationerna.
Mm. Och så tänker jag att hur internaliserad den här vitheten blir för en själv också. Att man, så här, man märker ju inte heller, för man är så, det blir en sån norm att man på något vis att man inte passar in eller att man inte hör hemma. Och att det blir liksom en del av en själv. Hela den känslan, den tanken, den ideologin. Så, och att man inte märker den för flera år senare.
Hur skulle ni definiera rasism?
Jag brukar, om jag håller en föreläsning eller en workshop, så brukar jag ta upp 3 begrepp som jag tänker att är viktiga. Och det är makt, vithet och historia. Jag tänker att de 3 tillsammans och hur de jobbar eller liksom hur de går in i varandra och hur de stöder varandra, det är vad rasism är för mig.
Jag håller med dig, men jag tycker att det också är den strukturen som de tillsammans, som du sa, skapar. För rasism är strukturellt. Mm. Det är inte rasism om inte det är strukturellt. Det får vi inte glömma.
Öppnar du upp det där, Josefin, lite, det du sa, dina tre?
Mm. Ja, men som Lisa sa också, att det är ju en struktur, ett system som bygger på makt och på ojämlika maktförhållanden, på att vissa har makt och andra inte har makt. Vissa tas ifrån makt för att andra ska kunna ha makt, helt enkelt. Och där är ju vithet centralt för makten. Där är vitheten den som besitter privilegier och den som besitter makten. Och just den här strukturen och varför den är så viktig att prata om. Jag tänker att det går in i det här med historia. Liksom att det inte är någonting som händer lite nu och då, utan det är någonting som bygger på ett system som har funnits i mänskligheten, i det mänskliga samhället väldigt länge. Och som man inte får glömma bort. Ofta så glömmer man bort den historiska biten av det hela. Speciellt i Finland så finns det ju en sådan tanke att vi har inte varit en del av kolonialismen, eller vi har inte på det viset deltagit. Vi kanske själv har varit på något vis under olika maktstyren. Men så glömmer man bort det som finns internt också, och den makten som finns, och den maktförskjutningen och den historiska, hur ska jag formulera mig? Det historiska förtrycket som har skett i Finland till exempel mot samer eller romer eller tatarer, judar, karelare, afrofinländare och hur mycket minoriteter som helst, så för att kunna på något vis lyfta upp den finländska vitheten. Mm.
Vilka andra begrepp tycker ni att det är viktiga för pedagoger att förstå för att kunna arbeta antirasistiskt?
Jag tänker att vithetsnormen är jätteviktig att prata om. Och det är ju liksom det är ju en sån struktur i sig så, som reproduceras hela tiden genom allt vi gör, allt vi säger, allt material vi använder, alla förutfattade meningar man har och så vidare. Den stöder alla vithetsnormen. Så den tänker jag att är central, att förstå vad det innebär och att kunna se sin egen roll i att upprätthålla vithetsnormen.
Absolut, och jag tänker på privilegier. Vad är privilegier egentligen? För många blir jättesårade av när man säger du har massa privilegier, och säger de sådär, men jag har en shitlön, jag sitter här och jag får stöd från Kella för att min lön, heltidslön, är inte tillräckligt stor. Jag har inte massa privilegier. Men man kan ändå ha privilegier även om man inte är ekonomiskt jätterik. Mm. Och att förstå vad vithet och vithetsprivilegier är. För det är också någonting som sätter en i en maktsposition.
Vad är vithetsprivilegier?
De är jättesvåra att få syn på för att de är så norm för de flesta i det här landet. Men det kan vara allt från typ hur man uttalar ens namn eller hur man känner igen sig själv i den media som omringar en, om det finns produkter för ens hår i butiken, om man blir kallad till en anställningsintervju utan att någon ifrågasätter varför man är där. Allt från känner man igen sig i leksaker som kanske är ganska banalt till allt från att liksom kommer man att bli misstänkliggöras i ett brottssammanhang, eller liksom blir man utsatt för våld för att man ser ut på ett visst sätt.
Följer väktare dig runt om på stan? Mm. När du går in i Åhléns eller Stockmann, följer väktarna dig? När du går in i Kiasma så är museimedarbetarna och följer dig varje steg du tar. Om du går lite snabbare går de också lite snabbare.
Hur tar sig färgblindhet uttryck i svensk Finland? Och varför är det så problematiskt?
Färgblindhet innebär ju att man tänker att det inte, eller att man inte ser ras, man ser inte skillnad på folk, kanske för att vilja liksom uppnå någon sorts, men vi är alla lika och vi är alla de samma och vi hör alla liksom, vi är alla människor. Men det gör ju också det att man inte heller kan prata om rasism, om man inte heller kan prata om vithetsnormen till exempel. Färgblindhet är ju verkligen också ett uttryck för vithetsnormen, att man försöker skapa ett sammanhang där var alla på något vis, alla ska höra hemma, men det utgår ändå från vitheten. Så den utgår ändå från att alla ska höra hemma, men på vems villkor? Också det att man inte ska behöva ifrågasätta, att man inte behöver ifrågasätta sig själv och sin egen praxis liksom.
När du har åkt runt på daghem i Svensk Finland, Josefin, det här Trygg på dagis-projektet, så vilka mönster har du stött på? Vad har du sett och upplevt?
Jag tänker att det är som jag repeterar mig själv lite, men att vithetsnormen är ju väldigt, väldigt stark. Och det finns också en sån här svårighet att kanske förstå att hur det här gäller en. Och sen samtidigt så finns det också en sån här, en slags hopplöshet i att man vet inte liksom att hur ska man göra, vad ska man göra, och så snälla liksom ge mig svar, ge mig någon sorts verktyg, att hur ska jag ta mig an de här ämnena, för jag vet inte hur jag ska, eller liksom att jag har inte koll. Så det är väl kanske de mest så där påtagliga reaktionerna som man får av pedagoger. Så det är ju jättesvårt, för jag menar, det ska jag ha massa lösningar, så ska jag kanske vara rik. Eller då skulle man, om det skulle inte sitta någon på massa lösningar som skulle vara lättillgängliga och liksom på något vis också och inte obekväma och inte utmanande, så då skulle vi inte sitta här. Men det kräver ju det där att man måste vara obekväm. Man måste våga vara obekväm, man måste våga utmana sig själv, man måste våga utmana de strukturerna som omringar en och som man är en del av. Och vågar man inte det, så då är det jättesvårt att jobba med de här sakerna. Då har vi ett ganska stort problem i att ens våga ta upp att det finns rasism i vårt samhälle. Och att också inse att rasism inte bara är när någon säger fula saker. Ofta så det har jag också diskuterat mycket med kollegor om, att det ofta blir en sådär att det finns någon eldsjäl, det är någon som tycker att det är viktigt, som vill då försöka få in en verkstad eller på något vis starta upp någon form av arbete. Men det blir ju ofta så att det sen ligger på den personen att dra hela lasse på något vis. Och det går ju inte heller, utan det måste vara en group effort. Alla måste pitch in. Så absolut också förstår jag det att vara småbarnspedagog, det är inte heller ett lätt arbete. Det är långa dagar, det ganska lite kompensation och ganska på det viset ändå alltså ett intensivt arbete där man hela tiden är runt folk och det är massa intryck hela tiden och man måste ganska snabbt fatta beslut och ganska snabbt.
Men är det där en orsak att vara en dålig människa?
Nej, inte överhuvudtaget, men att det på något vis blir ett argument som också typ alltså på kommunnivå. Sen någon chef är sådär, nej men vi kan inte ta in det här för att de är för överbelastade, eller det går inte. Att det här, vi kan inte nu satsa på det här, eller vi ska nu killpilota det här för att få någonting som är inom vår budget. Att det finns så himla mycket byråkratiska på något vis hinder också, som gör en sak som redan är jättesvår för människor i det här landet att ta an sig, så gör det ännu svårare. Så då blir det här att det är kanske någon eller några som är aktiva och som vill, som måste ha ansvaret, istället för att det är ett grundläggande krav för alla som jobbar på dagis eller med barn överhuvudtaget.
Vilka vanliga missförstånd finns det gällande barns förmåga att uttrycka eller föra vidare rasism?
Vi underskattar barns förmåga i att förstå och att reproducera rasism, både liksom att reproducera rasism som så, men också att reproducera alltså antirasism. Vi underskattar barns agens, helt enkelt. De kan mycket mer än vad vi tror.
Jag tycker Stopp min kropprörelsen är ett jättebra exempel på det här. I Sverige så det är nog några år sedan som det började, men då vi började lära ut i både skolor och förskolor åt barn om deras självbestämmelserätt. Det hade alltså lärt sig ut innan också, men det blev en hel våg av det. Och då såg man barn som kund mitt i en matbutik åt sin förälder eller något som försökte leda bort barnet från godishyllan eller något, så sätter de upp handen och säger stopp min kropp. Och det blev liksom, jag tycker det här är ett så bra exempel på det, för det är också små barn. Alltså jag pratar 1-3-åringar som bara stopp. De dör av gränser, säger det här är inte okej. Barn kan. Barn är så otroligt smarta. De kan verkligen.
På vilket sätt kan man som pedagog ta itu med rasism om det förekommer i barngruppen? Helt sådär konkret.
Jag tänker att för det första så behöver pedagogerna i gruppen också ledningen. Jag tänker inte bara specifikt på den här ena barngruppen, för att i förskolor så finns det, och daghem finns det ofta flera barngrupper i ett och samma hus. De behöver själva rannsaka sig själva. De behöver ta en ordentlig titt i spegeln, vara ärliga med sig själva, våga fråga svåra frågor och göra det här som arbetsgrupp. Där de verkligen tittar in, vad är det vi gör? Vad har vi för värderingar? Hur agerar vi? För att som Josefin sa så speglar barnen väldigt mycket av det som vuxna gör. Och sen tycker jag att det är jätteviktigt att man lyssnar på barnen och att man ställer öppna frågor. Led inte barnen, fråga dem. Jaha, du tänker så. Varför tänker du så? Fortsätt fråga, var nyfiken. För det är enda sättet som du kommer hitta ett sätt att ett förstå varför säger barnet det barnet säger. Hur har barnet kommit fram till det? Men också, hur kan vi agera i det här? Och jag tänker att det handlar mycket om hur de vuxna beter sig och ter sig runt andra människor.
Och också alltså att ta det på allvar. Att inte bara borsta bort som ett skämt eller som att nej, men de är bara barn, det här var ingenting. Utan verkligen fundera, rannsaka både en själv, ens egen praxis och arbetsgruppens praxis. Men också att verkligen ta det på allvar och se till om det är någon som har blivit sårad, blivit ledsen, att höra det barnet också. Jag tycker det är jätteviktigt att ställa de här öppna frågorna åt någon som har sagt någonting. Men också att se till att det barnet som då har blivit utsatt, om det är ett barn som har blivit utsatt till exempel, att den också blir hörd.
Absolut, var lyhörd.
Om det då förekommer rasism inom personalen som då får följder för barnen.
Mm.
Så hur ska man ta itu med det?
Jag tänker att där också handlar det ju om att våga utmana, att våga ställa folk till svar, så också ta ansvar för barnen, ta ansvar för sin egen arbetsgemenskap, ta ansvar för sig själv, inte bara låta det falla mellan plankorna så, utan verkligen ta tag i saken och fundera tillsammans, att vara liksom okej, är det här, behöver vi anmäla det här någonstans till diskrimineringsombudsmannen, till polisen, finns det någon HR-person? Jobbar man för staden så finns det ju, det är jättekrångligt, men det finns personer som man kan anmäla det till, och arbetsvägledning och så vidare. Att inte bara borsta det under mattan. Sen tänker jag alltid sådana här, alltså fortbildningar och så vidare är jätteviktiga och jättebra på många sätt, men det är ofta också en engångsinsats, och tänker man att man beställer in en fortbildning för att någon har betett sig som en liksom som ett svin, så bara för att lappa till det, så det funkar ju inte heller, utan det behöver vara ett konsekvent arbete där man har något färdiga riktlinjer för hur gör vi om någonting sånt här uppstår, hur förebygger vi att sånt här uppstår, vad ställer man för frågor i en arbetsintervju till exempel, på vilket sätt funderar man kring de gemensamma värderingarna som finns på det daghemmet där man jobbar.
Nu när du har åkt runt på dagisar, har du direkt stött på rasism på de ställen som du har besökt?
Ja, alltså det är ju Finland. Så. Så det
antar vi.
Det är Finland. Ja. Vad mer kan man säga annat än att, alltså förstås, det tar ju sig uttryck på olika sätt, att är det en ovilja att på något vis en ovilja att ta sig an de verktyg som finns tillgängliga, finns det en ovilja att ta ansvar för själv liksom ta reda på mera information och liksom söka upp de resurser som finns, eller är det en ovilja att överhuvudtaget diskutera de här frågorna? Allt sånt stöter man ju på. Eller sen förstås helt öppet grova saker eller grova uttalanden också. Men att jag tänker att de alla matar ju varandra så, eller alla olika sätt hur rasism tar sig uttryck. De tillsammans bildar de den här strukturen.
På vilket sätt kan du vända diskussionen? På vilket sätt, vad kan du göra när du kommer in på ett daghem och du stöter på de här problemen?
Inte jättemycket. Så, för att vara ärlig, inte jättemycket. Finns det inte en vilja heller, så finns det inte. Finns det inte en vilja, så finns det inte en väg. Nej, men det handlar ju väldigt mycket om det att man ska att man acceptera vad det är för sammanhang som vi alla befinner oss i, vad det är för samhälle som vi lever i, vad vi alla reproducerar med våra handlingar, våra tankemönster, vårt sätt att vara, att leva, att se på världen. Och vågar man inte utmana det, vågar man inte rannsaka sig själv, så då kommer man inte så jättelångt. Och blir man och fastnar vid, ofta är det ju så att man sen fastnar vid diskussioner om typ Afrikas stjärna eller Pippi eller någonting som kanske, den diskussionen kanske man känner att vi kunde ha lämnat för ett tag sedan. Så. Men tyvärr är det inte så, utan då blir det, man måste börja på något vis därifrån för att sen på något vis koppla ihop det med en själv och man hittar den där, just den här självrannsakan, granska sitt eget, liksom sitt eget tankemönster och sitt eget beteendemönster. Då blir man bara att fastna vid de här vissa specifika grejerna, så är det jättesvårt att göra någon ordentlig, vad ska jag säga, verksamhetskulturell förändring. Att då blir det bara att ligga vid de här vissa sakerna som är okej, men då byter vi bara ut under böckerna och sen har vi fixat det. Då, och så tänker man att det är bara ett plåster på hålet liksom, istället för att verkligen ta sig an de här frågorna.
Jag tänker att det handlar om att man börjar i det stora istället för att börja i det lilla. Det lilla kan ofta också vara det svåraste att börja i. Men att börja i, vem är jag? Vad gör jag? Vad tänker jag? Innan man går, böckerna är jätteviktiga, förstår mig inte fel. Men det hjälper ingenting om vi, som Josse säger, att vi bara byter ut böcker och leksaker. Och vi inte tittar på oss själva. Det hjälper ingenting.
Ja, då skippar man hela det här grundläggande arbetet. Grunden är ju vi människor som lever tillsammans. Och vågar vi inte jobba med oss själva, så hur kan vi då liksom, då hjälper det inte att vi jobbar med det fysiska runt omkring oss.
Men hur ser ni då på, jag tänker på barns möjligheter att själv förändra? Kan de själv bryta rasistiska mönster?
Nu lever vi ju i samhällen där barn inte har knappt någon möjlighet till att ändra någonting. För vi hör inte på barnen. Vi ser inte barnen och vi lyssnar inte på dem. Däremot så ser jag att vi är på väg åt ett annat håll. Väldigt långsamt. Men ändå på väg åt ett annat håll där barnen ska få sin röst hörd till någon del. Och så snabbt som de som bestämmer, vare sig det är vuxna eller regeringen eller hur högt upp än man vill gå eller vilken maktnivå man vill titta på. Så snabbt de börjar lyssna så har barnen en helt otrolig makt i att förändra. Men också, de här barnen kommer ju inte vara barn för evigt. De växer upp, de utvecklas och de tar ju makt åt sig. Det gör de. Så jag tror de har en otrolig förmåga att skapa förändring.
Ja, och lär man barn tidigare att det är okej att uttrycka känslor och att det finns folk som är intresserade och vill höra på gott och ont. Så ju äldre man blir, jag tänker jag jobbar ganska mycket i grundskolan för tillfället och ser mycket barn som inte riktigt vågar säga eller känner att de kanske inte riktigt vill uttrycka sig, är rädda för vad läraren säger eller vad de andra kommer säga. Men skulle, alltså, finns det med från ren toddler, småbarnsåldern, att det är okej att uttrycka känslor. Det är okej att fråga, att svara, att någon kommer att lyssna, någon hör mig. Så desto starkare blir den känslan och desto mer så vågar också barn i äldre ålder ställa de här frågorna åt sig själva, men också att andra vågar uttrycka sig.
För att tala vi en lite om agens och barnets förmåga.
Absolut.
Ja. Vad krävs då för att få ett mer inkluderande klimat på dagis? Och då tänker jag specifikt på rasism.
Folk som arbetar inom småbarnspedagogiken måste rannsaka sig själva. Absolut att vi ska byta ut böcker och få leksaker som är mer inkluderande, men det kan inte börja där. Vi måste först rannsaka oss själva. Och inte bara de som är aktiva i barngruppen. Det måste vara alla som jobbar på förskolan. Det som jag ser i Sverige mycket är att när det är vidareutbildning eller någonting, så det är väldigt sällan som annan personal än småbarnspedagogerna som får vara med på det här. Så de som städar, de som är i köket, det är liksom alla de här människorna. För barn ser ju inte, de lär sig att det är en skillnad på vem som städar och vem som är i köket och hit och dit. Men vi är alla bara vuxna i den här förskolemiljön, i småbarns, alltså på daghems, i daghemsmiljön åt de här barnen. Alla måste skapa en miljö tillsammans och rannsaka sig själva i. Vad är det som vi säger? Vad är det som vi tänker? Vad är det för värderingar som vi för vidare till barnen?
Mm. Det hjälper liksom inte hur mycket fina papper man än har och hur mycket planer och policyn och hur mycket än det kommer från staden och så vidare. Och det finns pyramider och det finns checklistor och det finns fast vad. Men har man inte gjort det här interna arbetet med sig själv, så då kan man inte ta till sig det på ett konstruktivt sätt. Då blir det bara en sån där engångs på något vis. Så jag har inga ord idag.
Det blir en checklista.
Ja, men det var inte jag ville säga.
Engångsföreteelse.
En engångsföreteelse eller en... Nåja, engångsföreteelse. Det låter bra. Så blir det inte bara en engångsföreteelse, utan att det blir just det här konsekventa och det här hållbara, där vi faktiskt försöker skapa ett samhälle som på lång sikt gynnar både oss och barnen i vårt människovärde.
Om ett daghem nu vill börja jobba antirasistiskt och ta itu med frågor kring rasism, så vilka 5 tips skulle ni ge dem? Var ska de börja och hur ska de gå fortsätta vägen?
Först så tycker jag de ska medvetet skapa en tid och en plats. Det finns möten för bara personalen där inte det är några barn med. Och jag tycker att man ska liksom reservera en stund på de här möten och säga att nu har vi en halvtimme här. Skapa en tid och plats där frågor får ställas. Ta en stund. Säg att nu gör vi det här varannan vecka eller en gång i månaden. Och då har vi 30 minuter eller en timme. Och då får man fråga vilken som helst fråga. Ingen får ta det personligt. Man får ställa vilken fråga som helst. Hur dum den än är, så ska den få ställas i just den här platsen och den här tiden. För att när jag vet att nästa veckas tisdag på eftermiddagen där, då får jag ställa mina frågor. Då kanske jag inte vågar ställa dem till Josefin just idag, så kan jag skriva upp det och ta med den dit. Och då vet jag att här får jag ställa de här frågorna. Sen måste man se till att någon kan svara på de här frågorna, även om inte personen kan svara på dem precis där och då. Men då tycker jag att en chef eller kanske en vice rektor eller någon ska ta på sig det ansvaret att få svar på de här frågorna. Sen ska man återkomma med ett svar nästa gång det man har den här tiden.
Ta ansvar tycker jag också är jätteviktigt. Ta ansvar för både dig själv men också för barnen. Ta ansvar för din egen kunskap också som en vuxen människa i det här samhället. Det finns en massa resurser där ute som är till för just er för att fungera som ett stöd i det här arbetet. Använd dem. Konsekvens, jobba konsekvent med, ta inte in det för att det är temavecka eller temaår eller något liknande, utan om man väljer att jobba med antirasism, så också ta det på allvar och jobba konsekvent. Och fastän det är motigt och kanske det inte går framåt och inte blir på det sättet som man har tänkt, så ge inte upp, utan fortsätt kämpa ändå.
Var lyhörd med barnen. Våga ta de svåra diskussionerna. Också med barnen. Och tro inte att bara för att du är vuxen att du har alla svar. Barn har ofta massa fler svar än vad vi har. Och de behöver inte ha fel bara för att de är mindre människor än vi.
Självrannsakan. Ställ dig själv de svåra frågorna. Utmana, våga utmana. Dina egna privilegier. Eller avsaknaden av privilegier. Våga utmana dig själv.
Och också på den här självrannsakan. Se det inte bara som att du gör det här arbetet för att du är pedagog. Förstå också att när du gör självrannsakan så kommer du överlag att bli en bättre person. Alltså det kommer vara trevligare att leva i samhället, tror jag, överlag. Det är inte bara för jobbet, det är för allt annat också.
Det är en evig process. Det är inte en process som någonsin tar slut.
Tyvärr.
Det får man jobba med hela tiden. Självrannsaka sig själv och syna sina egna privilegier.
Men det blir lite lättare med tiden ändå, kan vi säga.
Det kan vara svårt för pedagoger att ta upp frågor som har med rasism att göra i diskussion med vårdnadshavarna. Vad skulle du vilja säga, jag tänker nu på dig Josefin, vad skulle du vilja säga till pedagoger för att kunna stödja dem?
Men där också, våga. Våga diskutera saker med vårdnadshavare. Det är på det viset tricky att man har på det viset inte någon makt över dem. Man kan inte säga att nu måste ni komma på den här fortbildningen eller nu ska vi diskutera det här och du måste vara här, utan de kommer kanske en gång i terminen på något föräldramöte. Eller så ser man dem vid upphämtning eller på morgonen. Så. Men om det är någonting som gäller ens barn, tänker jag, vare sig det är ett barn som har utsatt någon för någonting eller om det är ett barn som har blivit utsatt för någonting, att våga ha diskussionerna och våga ställa frågor och våga ta samtalet, helt enkelt. Och sen kanske man gör fel, och det är helt okej att göra fel. Då ber man om ursäkt och så försöker man göra på ett annat sätt nästa gång. Det är jättesvårt att prata om rasism oberoende vem det är som diskuterar. Det är jättesvårt. Och det är alltid smärtsamt. Så. Men det är också viktigt. Och hellre så att det är smärtsamt och vi pratar om det än att det är smärtsamt men vi pratar inte alls om det.
Att inte prata om det gör det ju bara värre.
Jag tänkte, du var inne på det, att många pedagoger är rädda att ta upp det här. De är rädda att uttrycka sig fel. De är rädda att vara plumpa. Men du säger att våga.
Jag tänker ändå det att våga föra samtal. Och förstås så kan det alltid komma. Det kan komma motstånd. Eller så kan det komma liksom oförståelse eller någonting annat. Och det kanske, någon kanske tycker att det är jätteonödigt. Att varför pratar vi om det här? Det här behöver vi ju inte. Det här gäller ju inte oss och så vidare. Men att ändå då, jag menar, då kan man ju ställa sig på att det finns en diskrimineringslag i Finland. Det finns en likabehandlingsplan i kommunen eller staden eller på daghemmet. Men enligt lag så behöver vi prata om det här. Men också det att det är vi som har ansvar för era barn under dagarna. Och det vi jobbar med är att försöka få dem att bli välfungerande människor i det här samhället. Och då är det jätteviktigt att prata om rasism.
Hur kan en arbetsgemenskap, jag tänker på pedagoger sinsemellan så här kollegialt, hur kan de stödja varandra i att våga ta de här diskussionerna?
Du hade en jättebra sak. Du hade ett exempel från någon förskola som du hade jobbat på, om hur ni tog tag i eller om någon sa något fel.
Kvackande,
jag tyckte det var bra.
Vi kvackar, men det här, innan det vill jag bara snabbt säga att jag tänker också när det kommer till vårdnadshavare, om jag som pedagog tänker vårdnadshavarna som jobbiga och svåra, diskussionerna blir svårare, förstå mig inte fel. Under 10 år så har jag träffat en hel del olika vårdnadshavare där jag kan ha haft många olika åsikter. Men också ofta när man förstår, när jag sätter mig in i varför tänker den här vårdnadshavaren så här och varför säger den här vårdnadshavarna de här sakerna, det blir lite lättare att ta de svåra diskussionerna. Det blir inte lätt, men det blir lite lättare. Det är bara ett konkret tips till alla pedagoger. Men sen till kvackandet. Jag jobbar i en jättehärlig, med helt underbara kollegor i ett antal år. Och då så kvackar vi till varandra. För att vi hade, vad hade vi, kanske 16-17 ett- till treåringar, största delen var ettåringar. Det fanns liksom inte tid i barngruppen att ta upp varenda den sak som gjordes eller hände. Så då om någon kollega sa någonting som var opassande, då sa vi kvack. Och det var bara ett sätt att markera. Du, det där kommer vi behöva prata om. Men det går inte att prata om just nu, det vet vi. Så vi tar det när vi får 2 eller 5 minuter någonstans där det bara kan vara vi två. Och så tar man upp det och då vet man, det här är inte personligt. Det här är bara, jag märkte att du gjorde det där. Och det var för det här som jag kvackade åt dig. Och när man då håller på så här och bara kvackar åt varandra, det är ett jättesnabbt, det behöver inte vara en kvack. Men att man gör något ljud där man bara markerar. Så här gör vi inte. Det är lite som när man punktmarkerar barn. Punktmarkera varandra också. Våga. Dela med varandra om att, ej, gör inte så där. Och att kvacka är ett bra sätt. För det kan man göra även när man har följt upp mitt i barngruppen. Och sen kan man ta upp det när stunden kommer. Men då vet båda. Jag signalerar till den andra pedagogen att nu var det någonting. Då vet man själv att det var den här exakta stunden som jag gjorde någonting. Det är inget personligt mot mig. Mm. Men det är någonting min kollega vill ta upp med mig.
Mm.
Men då måste man också vara öppna, alla i gruppen, alla i personalgruppen, till att det är okej att man kvackar åt varandra.
Så nu går vi över till tänk om frågor. Tänk om ett barn säger till ett annat någonting som är rasistiskt kränkande, att till exempel att du får inte komma på mitt glas för att du är brun. Vad säger ni då?
Jaha, varför tänker du så?
Och sen tar ni en diskussion.
En diskussion. Jag tänker bara vara nyfiken och få veta varför tänker du så. Jag blir inte arg på barnen. Jag håller mig väldigt lugn. Försöker hålla mig så neutralt som möjligt. Och bara är nyfiken. Har en diskussion om det.
Tänk om en pedagog uttrycker sig bestämt om att hen inte vill jobba med bruna barn. Och inte ha sådana barn i sin grupp. Vad säger ni då?
Säg upp. Sparka.
Uppsägning. Jo, men om man...
Det tänker jag att man polisanmälar.
Kränkningsanmälan, polisanmälan. Men också alltså att man kan ju stänga ut om det är någonting grovt som händer i barngrupp. Eller som är relaterat till barnen, så kan man stänga ut en pedagog.
Tänk om en pedagog och säger att vi inte behöver arbeta med frågor som har med rasism att göra, för att alla våra barn här är finländska.
Ännu viktigare att ni arbetar med exakt det.
Absolut.
Nå, av allt det som vi har talat om idag, så vad är det viktigaste ni tycker att pedagogerna, våra lyssnare, ska ta med sig?
Lyssna, var lyhörd för både kollegor men också barn och vårdnadshavare. Ta ansvar för att också utmana dig själv och utmana dem runt omkring dig. Och vara konsekvent i ditt arbete.
Våga göra allt det som Josefin precis sa. Bara våga.
Det gör ingenting om det blir fel. Man kan göra rätt. Misstagsmöjligheter, som min kollega Ida Hummelstedt ofta brukar mantra. Misstagsmöjligheter, jätteviktigt.
Men om vi inte vågar rannsaka oss själva när misstag sker, så kommer dessa misstag aldrig att förändras till möjligheter. Vi måste våga rannsaka oss själva.
Tack Josefin och tack Lajsa. Det här tar vi med oss och tack för att ni ville vara med. Den här intervjun och mer material om jämställdhet och likabehandling så finns på Moilos webbsida moilo.fi. Och där finns också alltså material både för barn och för pedagoger. Tack.
Tack så mycket.
Tack.